Podplay.
Jag är glad att jag sitter här.
Ursäkta, du har inte ens kollat om den här sitter rätt.
Micken, menar du? Ja. Jag trodde du var ljudansvarig nu för tiden. Jag är glad att jag sitter här, för jag skulle nämligen kunna sitta i häktet förvånande till annat sätt.
Jävla tur du har.
Alltså, jag sätter mig i bilen i morse. Det är minus en grad, men jag har bytt vinterdäck senast jag hade bilen inne på service. Det är inget problem. Det är första snön har kommit. Mm. Och jag ska åka till en LPG-behandling. Och Tunbergsvägen som jag bor på är liksom en lång väg där man kör i max 40. Vilket jag brukar vara väldigt duktig på. Man kommer upp till en backe upp mot slottet. Och längst upp i den backen så är det ju ett övergångsställe.
Mm, och en lite jobbig korsning.
Mm, precis.
En korsning som man kan behöva gasa lite när man ska ut.
Absolut. Och backen är 50 meter kanske. Mm. Alltså lite sluttande bara. Ja. Så fort jag börjar åka upp för backen så har jag som vana att börja bromsa lite. Särskilt om jag ser att folk ska gå över. För där är det ofta cyklister och så. Det är väldigt mycket studenter.
Ja, precis. Det händer mycket.
Jag åker alltså i 40 km i timmen. Ser en kille som kommer från vänster och ska gå över övergångsstället till höger. Börjar bromsa i uppförsbacken. Bromsa, du vet sådär, man bara trycker ner pedalen lite. För att jag har inte tänkt att stanna. Utan jag kan bara bromsa lite.
Ja, så kommer han gå över och sen kanske.
Det är bara det att det tar ingenting, den här minibromsningen jag gör. Så jag trycker ner lite till. Och så känner jag att jag måste trycka ner max. Därför att jag glider bara. Som att jag åker en bob nerför en backe. Fast jag åker i uppförsbacke.
Ja, det.
Och jag får liksom kontakt med han som är, för han är nu en tredjedel över.
Mm. Så
han
har precis får ögonkontakt.
Ni får ögonkontakt. Han ser att jag liksom...
Inte kan...
Nej, så jag börjar vifta liksom med armarna för att...
Spring!
Ja, nej, men alltså gå tillbaka. Alltså, ja. Så här, jag är på väg mot, inte snabbt men stabilt på väg mot honom.
Den här bilen är numera automatstyrd.
Så först fryser han lite, sen börjar han liksom... Men
vad gör man?
Backa. Alltså... Men jättefrågande.
Jag har fan undrat varför du inte stannar med
mig. Varpå jag då, först har jag kontakt med honom på vänster sida i front fönstret. Sen kommer han liksom i vänster
rutan
på sidan av mig din. Där han står, och jag bara har helt panik. Och han ser jätterädd ut och jag bara förlåt. Får jag liksom artikulera och han bara det är lugnt. Men han såg så rädd ut. Och sen fortsätter jag bara ut i gatan. Ja, och där är det jättedrätt.
Där kommer det bussar hela tiden.
Jag hade tur så jag kunde bara fortsätta smyga ut. Men det, alltså den pulsen jag hade då, alltså det var
vad ska man göra när man glisar där? Man får börja tuta bara.
Precis.
Så andra bilar fattar att här är något som inte är rätt.
Jag tog tyvärr till händerna då. Och man vet ju inte vad man gör när man är i paniksituationen. Det är det, utan först man är där.
Man börjar också prata. Nej, hallå, men ingen hör dig, idiot.
Stanna, hör dig på sig.
Exakt. Säkert. Bussen, jag kan inte bromsa. Men bussen hör inte dig.
Bakom.
Nu kommer jag bakom här.
Men sen ringer jag då till Bavaria, som har hand om min bil, och frågar, hej.
Vad är det för fel på era
men alltså, bytte inte ni till vinterdäck när jag var på services? Mm. Och det visste inte den personen jag pratade med, men de bara, vi har skickat massa påminnelser till dig att du ska byta däck. Mm.
Jag har ADHD, så det måste ni ringa mig och
alltså, kör graffiti på väggen. Alltså, fasaden.
Jag tror tyvärr att det måste komma hit en person och knacka på tre gånger om dagen.
En skylt i de två granarna utanför mitt hus.
Så det är enda, då kommer jag komma direkt.
Nej, men så de bokar in då en tid till mig i slutet på veckan. Och så frågar de mig, är det här rätt nummer? Och så säger de ett nummer. Och först säger jag bara, ja. Sen så börjar jag tänka, jag bara, nej men jag har ju 90 i slutet. Och då han sa något annat så fick han säga igen. Och då hör jag att det är Henriks nummer. Mm. Då säger nej, det där är min sambos nummer. Ta mitt nummer. Sen, vad har du för nummer? Det är blankt.
Jo, för, alltså, då är det bara fåglar.
Nej, men du vet som när man har, alltså, som man har hört, du vet, när folk typ är med om rån och så ska de öppna ett kassaskåp.
Ah.
Siffrorna var borta. Jag kunde inte mitt eget telefonnummer för att jag hade så hög puls.
Ah, du var så liksom chockad efter att du höll på att köra på en man och åka rakt ut i en korsning.
Exakt. Och sen så när jag inte kom på det precis när man ska säga sitt eget telefonnummer, då blir det också så pinsamt, så då får jag ju blockering. Men då tar jag bara till mitt bästa tips. Jag säger som det är och säger bara, jag är så stressad nu inför det här som jag har varit med om med den här killen. För jag har ju berättat
dig.
Såklart att jag får köra.
Du har inte bara sagt att jag behöver vinterdäck. Du sökte, du vet den där backen när man går upp på Tunbergsvägen.
Ja. Så han sa, det är lugnt. Han bara, känns det okej om jag tar det telefonnummer du ringer? Han var så gullig. Tar det telefonnummer du ringer? Ja, det är mitt nummer.
Det är det
bara, perfekt.
Är
bara, då ses vi på fredag. Åh, gud alltså. Måndag, lika, olika.
Fortfarande bara fri fot. Det är dags för
Emelies filmhörna.
En film som jag tycker mycket om. Mm. Som du tyvärr somnade under på bion. Som du inte har riktigt känsla av på det viset som jag har.
Nej.
Och som du verkligen skulle säkert gilla om du hade sett den där du inte var mitt i en göra slut dimma.
Gud. Under ytan.
Ja, om du hade varit ovanför ytan kanske hade du kunnat sett filmen, men det var inte det. Så jag fick bara somna. Och den...
alltså, du ska till så mycket. Ah,
alltså, du ska somna på bio. Det, för många, alltså, att gå med min pappa somnar hela tiden, går med David. Alltså, han somnar ju 2-3 gånger per film jag ser honom, i princip. Om det inte är alltså, den bästa skräckfilmen som har gjorts. Mm. Annars så ser jag ju bara 2 stora ögonlock som sluts. Och en nallebjörn som tar en paus. Mm. Jag har aldrig somnat på bio, men det är också liksom mitt största intresse. Det är som att du ska somna liksom på en delfinshow på Disneyland. Alltså, det händer inte heller. Jag måste ju se hela filmen. Mm. Men den filmen vi såg då heter Jojo Rabbit.
Just det.
Den är regisserad av en nyzeeländsk regissör som heter Taika Waititi. Mm. Som är komiker.
Kvinna eller man?
Han är man. Och han har gjort en känd film som heter What We Do in the Shadows, som du och jag också har sett. Som
det är den med stora spindeln.
Nej, den heter Enemy. Uh-huh. Och det är faktiskt något av det sjukaste jag sett. Jag måste nästan ta upp den i filmhörnan.
Det tycker jag.
Att det finns en hel film som handlar om att män ser kvinnor som spindlar. Mm. Det är sjukt faktiskt.
Mm.
Ja, men i alla fall. Så What We Do in the Shadows handlar om, det är liksom en mockumentary, liksom en skämt dokumentär om vampyrer.
Just det. Den är också visad för Henrik.
Den är väldigt speciell. Mm. Och alltså, har man den typen av film, alltså det är verkligen, det kan vara folks favoritfilm, roligaste de har sett. Och för vissa är det nog bara, alltså det är den tråkigaste filmen jag sett från början till slut.
Hur kan någon kolla på det? Det man tycker är fjantigt.
Ja, men den har ju verkligen, och gillar man den filmen så kommer man gilla många filmer som Taika gör, för han har verkligen den där specifika typen av humor.
Det funkar också väldigt bra på det.
Ja, vi tycker det är superkul. Han har även regisserat en Marvel-film som kanske flera sett, som heter Thor Ragnarok, som handlar, alltså är den tredje Thor-filmen, när Ragnarök och den kommer den där vargen, vad heter den, Lisa? Känns som du kan den där.
Mm, det är verkligen min...
Yggdrasil.
Det är verkligen alltså, mitt fack att kunna det där mytologin.
Vad kan den heta? Det måste vara något Fenrir, tror jag. Är det bara? Ja. Samma som i Harry Potter.
Grårig.
Exakt.
Ja. Jag kan det faktiskt inte, men
vi googlar
det är
inte.
Up my alley.
Ja, vi googlar inte, men vi säger att han heter Fenrir. Mm. Den filmen är ju också liksom ganska humoristisk, till skillnad från, alltså mer av hans humor än vad liksom andra Marvel-filmer har.
Mm.
Och nu har han gjort den här Jojo Rabbit som kom för kanske 1,5-2 år sedan. Och den handlar om, man får följa en liten tysk pojke under andra världskriget som har Hitler som sin stora idol och även Hitler som låtsas kompis. Och om man har sett filmen så spelas Hitler av han som har regisserat filmen, så det är så han ser ut. Det är han som är liksom, han som har gjort filmen. Och det är ju lite liksom känsligt kanske att skämta om andra världskriget och liksom förintelsen. Det är ett väldigt laddat och väldigt liksom tungt ämne.
Mm.
Men jag upplever i alla fall när jag kollar på filmen att de skojar ju om nazister, inte om händelser.
Alltså det är ju liksom mörk humor. Ja. Samtidigt så hände inte det här heller för 2 år sedan.
Nej, precis. Det har gått lite tid. Man brukar säga att tragedi plus tid är lika med komik. Och jag skulle säga att det är inte så att man skrattar åt. Alltså det är inte liksom skämt om vad judar har blivit utsatta för.
Nej.
Utan det är ju absolut väldigt mycket skämt om hur hopplösa nazister är. Det är som att man liksom vill lite klä av dem.
Mm.
Och säga kolla, det var bara ett gäng jubelidioter som höll på hur de fick kollas. Och i den filmen så är det så. Nu kanske jag spoilar lite, men det gör jag alltid i min filmhörna. Så ni behöver inte tro.
Det är lite del av filmhörnan, tycker jag.
Det är en del av filmhörnan att ni tyvärr får höra detaljer om filmen. I den filmen så är det så att Jojo bor tillsammans med sin mamma själv. Han har haft en äldre syster som har dött och han har en pappa som är försvunnen i kriget. Så det är bara han och mamman. Och mamman märker man redan tidigt att hon är lite rebellisk.
Mm.
Hon är nog inte så mycket på nazisternas sida. Men hon har ju en liten son som är med i någon liksom Hitlerjugend. Han åker på kollo och får lära sig.
Så det är muff.
Ja. Hon har inte fått en muffare till son. Så hon har en flicka som bor på vinden. En liten judisk flicka. Mm. Som är lite äldre än Jojo. Den här flickan har då bott på deras vind länge. Jojo vet ingenting om det här. Han bara lever sitt vanliga liv. Och i den scenen som jag vill prata om. Så mamman liksom, efter att Jojo har gått till lax så får mamman gå upp med mat till den här flickan. Och liksom prata med henne lite om dagen. Och mamman har ju, är ju liksom kanske ganska tyngd av att hon dels lever i ett land. Där hon liksom är helt emot en regim som kan mörda henne när som helst. Och hon har ett barn. Ett barn är alltså hon är, alltså mannen är borta. Hon har mycket.
Tyngd får vi anta.
Tyngd ligger på dessa späda axlar som hon har. Och hon och den här flickan pratar om vad det är att vara kvinna. Och den unga tjejen säger till henne, jag vet inte vad det är att vara kvinna, för jag har levt tills jag var 12 och sen har jag bott på en vind. Och då förklarar mamman för henne vad det är att vara kvinna. Och det ska ni få höra nu.
I don't know anything about being a woman. Is it what it is? You do things like drink wine.
Sure, you'll drink champagne if you're happy. Champagne if you're sad. You drive a car, gamble if you want, own diamonds, learn how to fire a gun. You travel to Morocco, take up lovers, make them suffer, You look a tiger in the eye. And trust without fear, that's what it is to be a woman.
How do you do that? How do you know you can trust someone?
You trust them.
Jag tycker om liksom hennes replika här. Att hon börjar också så milt. Ja, man dricker champagne. Mm. Man äger det, men sen är det bara, man åker till Marocko. Take up lovers. Alltså det eskalerar ju. You look at tiger. And I, hon börjar ju bara mer och mer. Och jag tycker också att det är något som är så specifikt med att vara kvinna. Är att man måste trust without fear. Mm. Vi måste så jävla mycket, mycket, mycket mer än vad vi borde behöva. Lita på folk som vill oss illa.
Gud.
Det är bara vi som ska göra den distinktionen. Det ska man ha någon kvinnlig intuition då. Att det ska du bara veta vilka killar som
mördar.
Och sen
om vi gör fel så får vi skit.
Ja, det borde du har vetat.
Hur kunde du lita på den där galningen?
Ja, jag tvingas ju lita på män dagligen.
Vårt liv är verkligen att hela tiden lita på potentiella gärningsmän. Det är det vi håller på. Alltså när vi går i skolan.
De hade kunnat skippa den här scenen och bara sagt trust possible perpetrators, punkt. Alltså det är det bara.
Mm, fy fan alltså.
Det är det vi håller på med dag som natt.
Så går vi det är det där som är så svårt att berätta för män. När det gäller att man vill prata om feminism. Och man vill prata om hur man mår, hur man känner, hur man lever. Så är det de här små detaljerna som är så svåra att sätta ord på. Man får inte fram det när man ska prata med en kille. Och man förstår inte hur man ska säga det.
De litar aldrig på sig när vi säger bara. Alltså det är nyanser kring det här som du kanske inte kan förstå.
Mm. Och att man det kanske, räcker inte, nej.
Nej, och att man kanske ibland kan det vara en liten händelse kanske som triggar igång. Men det handlar ju om att det är en konstant tyngd och börda som ligger över bröstet. Alltså vi pratar om att den här mamman har tyngd. Ja, tyvärr har vi också det. Mm. Som vi får av att kliva in på olika affärer och det är gubbar som vägrar få ögonkontakt med oss. Eller om vi säger...
Eller får ha för mycket ögonkontakt.
Prata inte om för mycket ögonkontakt. Alltså... Att vara fast i en konversation med en man, det vet alla kvinnor hur det känns. Att stå där och säga för att man inte vågar säga. Det du säger är helt ointressant och jag har inte visat intresse på de här 30 minuterna som du har pratat till mig.
Det är därför också det är så skräckinjagande att åka taxi.
Oh.
För att då är man fast i den där konversationen där det verkligen kan smygas in så här, vad vacker du är, vad gott du luktar, jobbar du som modell.
Lisa, nästan alltid i slutet upplever jag. För mig är det alltid först frågor om vad har du för ursprung?
Mm.
Och sen på slutet så är det, du är väldigt vacker. Nej, jag ska precis betala. Alltså du känner att du ska betala mig. Du har förnedrat mig.
Här är mitt swish-nummer. Du kan swisha mig.
Ja, du kan swisha mig sen.
Då ska jag blocka ditt nummer.
Och så efter det kommer det bli en block. Men först vill jag ha lite pengar från dig. För du har åsamkat mig.
Vi är utsatta hela tiden för potentiell skräck. Vi är utsatta för skräck hela tiden. Potentiell, alltså
Mord. Ordet du söker är mord. Potentiellt, alltså du håller på att åka dit för vållande. Det gör vi dagligen. Offer. Ett konstant offer för vållande till annans död. Och alltså, jag upplever ju verkligen att ju äldre man blir desto mindre blir jag sexuellt trakasserad.
Ja, absolut, alltså det är inga bilar som tutar efter mig längre.
Men hur fan kunde det tutas när man var 14 år? Jag kunde inte från mellan 12 och 17 kunde man inte gå förbi en gata utan att det tutades från olika män i bilen.
Om jag
och då hade... säger jag män, för det var ingen kille som körde.
Om jag hade levt tills nu utan att komma ihåg hur det var att leva och någon hade frågat mig, mellan vilka år kommer flest bilar att tuta på dig? Så hade jag gissat mellan 23 och 27.
Mm.
Men det är mellan 12 och 17. Ja. Och det är så jävla sjukt, för det betyder att det är liksom, de som tutar mest är pedofiler.
Ja!
Det är de som håller på med det. Men det alltså, fattar man inte
de
då.
De flesta män är på gränsen till pedofiler.
Absolut, men det är så tydligt att... Alltså,
de som tutade var absolut samma killar som sexchattade med 13-åringar.
Groomers.
Ja, det var bara groomers.
Tänk att man var så nära hela tiden att bli insliten alltså, i en
bil. Jag förstår att man på långt håll kan tro att en 14-åring är äldre.
Ja, men varför tutar de inte då på äldre? Förstår du?
Ja, jag håller med dig. Alltså, jag vet, de tutar inte på... Jag, också som ung kunde jag tänka, men det är för att jag har blont hår och typ är stylad. Mm. Som, alltså att de ser att det där är en ung tjej.
Mm.
Men jag kan ha på mig samma kläder nu och samma frisyr.
Absolut.
Det är inte en tutning, jag vet inte om de ser att röven hänger. Jag vet inte hur, hur de ser att jag är över 17.
Är det kanske också att de inte skäms lika mycket att tuta på barn?
Du har rätt Lisa, och det här är faktiskt det värsta. Det är det här groomers håller på med.
Ja.
De tror inte, det här tror ju pedofiler hela tiden. Och det är det de säger till barn. Det här, du får inte säga det här till någon. Mm. Man kan ju ofta känna när man är själv med barn att det som sägs här nu hör ingen. För det är bara ett barn som hör mig.
Ja.
Så man kan erkänna saker för barn, alltså för man känner bara att den har ju ingen referensram. Den kan inte. Och tyvärr så är det här något som män har listat ut och utnyttjar. Det är därför de tutar på 17-åringar, för de tycker det är inte pinsamt. För det är ett barn jag tutar på, ja precis. Sluta tuta på barn. De försöker gå till liksom, en pizzeria och köpa en pizzasallad.
Alltså. Födelsedagskalas
är de på väg till. De är på väg till ett kalas. Mm. Kan du hålla dina tutningar för dig själv?
Och vad ska också hända med tutningen?
Jag vet inte. De åker det förbi så... en rasande fart. De som saktade ner Lisa, då är det...
Det, alltså, det var vart tionde.
Ja, och då var man rädd.
Men man var hej, de drog ner.
Då skulle man hälsa, hej.
Mm, och då var det, alltså då kunde man, vad heter du, vart är du på väg? Alltså, så det var bara, gud jag kommer ihåg nu. Det var vardagsmat i barndomen.
Ja, barndomen! Alltså grejen är också att när man blir så pass gammal, det är lite synd, för när man blir så pass gammal att man känner att man hade kunnat svara tillbaka,
ja,
och varit aggressiv.
Det är därför
då vi slutar
inte
jävlarna, de vet det.
Ja, de vet det.
De vet. Alltså, de sista gångerna som killar har varit på en har jag ju varit verkligen aggressiv,
ja, ja,
tillbaka.
Ja, 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 precis.
Det var man ju inte när man var yngre. Det vågade jag aldrig.
Det var ju så.
Det blir dålig stämning. Jag hatar dålig stämning.
När jag var 24-25 så var det ju en kille som gjorde så här kss mot mig inne på Sankt Per-gallerian och typ kollade jättemycket på mina bröst som jag bara gjorde fuck you rakt i ansiktet på. Och det är en av de senaste gångerna jag kommer ihåg att en kille approachade mig på det sättet för att bara sexualisera mig. Och du är helt, alltså det är för de efter vågar inte gå på äldre.
Nej, då skrev
du. Då säger vi ifrån.
Ja, då
man får gå på barn då.
Exakt. Och det är så jävla sjukt det här de håller på med.
Det här är ett mörker.
Det här är ett mörker som vi tyvärr som barn har levt i.
För några dagar sedan så hade jag ju min 32-årsfest på Villa Anna. Och samtidigt som vi hade festen så hade vi också inspelning för våran serie Lisa och Henrik. Och jag hade verkligen ordnat ordentligt så att jag skulle kunna, vad heter det, parera mellan jobb och inte jobb. Jag hade liksom lagt ett schema på när jag skulle vara mickad eller inte. Det blev inte riktigt så som jag hade hoppats. Därför att jag behövde hoppa in på ganska mycket grejer som inte blev så som jag hade önskat. Jag tröstar mig dock med att jag tror att det blir ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Och jag känner att jag hade sekvenser typ när vi satt där i bastun, kommer ihåg, som var såhär supertrevlig och som jag kommer komma ihåg från den här födelsedagen, för på något sätt så känns det viktigt, för vi pratar så mycket minnen, så känns det viktigt att såhär, komma ihåg, ja men det var den där festen och att jag har ett gott minne. Ja,
med folk, ja, för det blir ju att du betalar i tid på din egen fest med innehåll till en serie.
Precis.
Och det är där du, alltså, det är svårt att göra en avvägning, vad är värt för mig att offra från festen för att det ska bli ett jättebra avsnitt, för det får du ju också njutning av. Det är ju något positivt för dig.
Och egentligen så var det bara pyntningen, reaktionen på hotell rummet, vinprovningen som skulle vara innehåll när jag skulle vara mickad. Men sen blev det ändå att vi tog lite scener från själva minglet och det blev, drog ju ut så himla mycket på den här tatueringstiden som jag trodde skulle vara 2 timmar som blev, tror jag, 6,5. För det första alla ville tatuera sig, men sen också det bara tog längre tid än vad jag hade räknat med, för jag har inte koll på hur långt det tar att göra en tatuering. Men det var en så rolig grej, för att när alla gästerna skulle komma in så stod ju jag och Henrik framför en ballongvägg. För att det ska bli snyggt i kameran så måste vi stå ganska långt ifrån väggen, så att var man där så ser det ju ganska onaturligt ut att vi står och vinkar 10 meter, alltså 10-12 meter bort, och alla ska gå in genom dörren, men det blev bra i bild så det fick bli så. Och det kommer då 5 vänner och så ser jag en liten råtta som springer som springer en bakdörr som alltså duckar den här situationen som ingen annan.
Det var ingen annan som vågade göra det. Ja, det är inte, alltså, du måste förstå att det är åratal av övning i vilka situationer måste jag och vart kan jag ta vägen. Och för mig handlar det ju då också om vad tycker jag är värt. Jag går ju då så att kamerakvinnan får flytta lite på sig. Alltså förstår du, jag tränger mig liksom förbi en kamerakvinna. Ingen annan skulle känna att det var okej.
Nej, nej, nej.
Jag får ju också då göra bedömningen. Ja. Är det mer värt att tränga sig förbi en kvinna som vi jobbar med och filma en händelse som sker just nu?
Ja.
Eller att behöva stå i en liksom kö för att säga hej till Lisa och Henrik.
Ja, och för att också då krama oss.
Jag skulle behöva krama båda.
För det är kanske inte sant för dem att veta att vi kramas ju aldrig när vi ses.
Nej.
Men kramas mycket när vi umgås.
Ja.
Så det är ju en speciell ekvation. Men du höll ju på att bli intvingad i någon slags...
I en ordentlig kram.
Ja.
Kramfest.
Ja, verkligen. Där då...
Jag har ju då också lyckats undvika. Jag tror inte jag kramat någon innan. Vi har ju alla andra ju hälsat på varandra. Vi har stått utanför rummet och väntat lite. Där jag lyckats undvika varenda kram. Alltså det är bara...
Och sen hamnar du rätt.
Ja, sen är det någon, bara, nu ska du gå in här. Jag bara, jag är rakt i kramen och då känner jag bara, vart kan man ta vägen? Och jag hade verkligen kunnat gjort en smartare sorti, för det fanns liksom ett rum jag hade kunnat gå in i, men jag visste inte att det hängde
badrummet,
ihop. Men jag visste inte att det hängde ihop, för jag har ju precis kommit in i situationen. Men jag känner att ena vägen är döden. Den kan jag inte ta. Jag kan inte gå dit och bli filmad när jag säger hej till Henrik och ska krama honom. Alltså då känner jag att jag skulle kunna göra något. Du skulle kunna slå mellan benen samtidigt. Jag blir få panik.
Ja, det gjorde du. gjorde det så jävla snyggt.
Ingen fattar någonting, sen står jag bara bredvid min plats.
Mm.
Så alla bara, ska vi sätta oss? Jag tror inte det man. Alltså det är kanske någon som ser en råtta som smyger, men jag tror inte någon liksom tänkte mycket på det. Eller så kommer alla säga, det enda vi tänkte på var att Emily knuffade på kameran.
Jag tror bara att det var jag som märkte det.
Kanske.
Jag hade ju verkligen full uppsyn där.
Och stort kontrollbehov, så du kollar, vilka är här? Hur känner vi?
Sen gjorde ju vi även en tatuering ihop.
Ja, det gjorde vi.
Både du och jag, Charlotte och Hanna gjorde en halv månad.
Ja.
Och du och jag gjorde på våra pektår.
Yes.
Och det känns, alltså nu känns det så, jag blir så glad varje gång jag ser den. Har du sett den?
Ja, Lisa, jag glömmer bort den hela tiden. Så jag ser en liten böna på fingret.
Alltså jag mår så bra.
På tår. Jag blir så glad när jag ser.
Du har lite böna på fingret. Jag har en måne på tån.
Ja.
Kompis-tatuering. Nej men det känns så rätt att vi ska ha de här tatueringarna. Och jag är så glad att vi inte planerade det.
Ja.
Alltså det är som en, jag vet inte. Det blir bara, när man inte tvingar fram någonting.
Ja. Alltså,
det är en härlig känsla.
Man kan faktiskt inte brainstorma hur mycket som helst. Så vad ska vi ha? Oh,
vi hade aldrig valt det där då heller. Vi hade inte valt den där,
aldrig valt.
Alltså motivet, det var också, vi hade 10 motiv att
exakt
välja på.
Det var ros, det var eld, mm, det var måne, det var sol.
Jag vill tatuera nu varje tår.
Jag med. Alltså det finns nu 9 andra möjligheter. Fötterna är också så anonyma, så då jag har väl de, det finns en anledning till att jag hade tåring i flera år som en,
precis,
ja, jag tycker att jag vill smycka mina fötter. Och jag har, alltså du vet hur mycket jag älskar olika sådana där ankel.
Ja, men du vill vara Esmeralda bara
hela, jag vill ha sådana hela tiden.
Mm.
Men jag köper dem av dålig kvalitet, de går sönder, de blir ju bruna och gröna, mm, och vad det är för färg.
Framförallt blir också fötterna bruna och gröna för
det. Exakt, de blir bruna och gröna av dessa. Så att det är verkligen något jag tänkte att jag skulle vilja köpa, en sånt i äkta guld som är liksom,
mm,
tunt, sånt som jag har på armen. Men jag har inte gjort det än, men det kommer väl. För jag vill alltid ha en liten anklet.
På något sätt så känns det också som det perfekta stället, för att man känner sig inte så tatuerad. Det syns inte i vardagliga livet. Det syns bara när man är ganska avklädd, antingen på strand, alltså utomlands, eller när man typ går omkring hemma. Och det är då man vill ha det där.
Mm.
Alltså jag är så nöjd.
Ja, jag med. Alltså nu ska det smyckas. Otrygg och helt borttappad.
Öppna mejlkorgen!
Hej bästa ni, jag har länge tänkt skriva in till er och hoppas ni kan hjälpa mig på något sätt. Jag är en kille som tog studenten nu i våras. Efter studenten flyttade jag hem till mina föräldrar och det var egentligen där allting började. Studenten blev verkligen en käftsmäll för mig och jag började inse att det är nu vuxenlivet börjar. Eller det är i alla fall så folk runt om mig ser på det. Jag grät i flera dagar efter studenten på grund av separationsångest,
mm,
som jag får över att lämna alla mina vänner och flytta hem från staden jag pluggade i. Sen dess har jag egentligen inte haft en blekaste aning om vad jag vill göra i livet. Sen dess har jag egentligen mest haft ångestfyllda kvällar och ett konstant sökande efter vart jag är hemma. Jag känner mig verkligen helt vilse och otrygg. Det enda som ger mig någon form av trygghet i min familj, som jag dock ska flytta ifrån om bara några dagar. Jag har nämligen fått för mig att flytta ner till Stockholm och också nyligen fått jobb där. Detta är mig såklart panik och jag ifrågasätter mig hela tiden om jag gör rätt val, om jag verkligen vill detta och hur i hela fina jag ska klara mig utan min enda trygghet som är mina föräldrar. Allt resulterar i att jag får fruktansvärt ångest och tänker, varför ska jag ens flytta ifrån min enda trygghet? Jag vet också att detta säkert är nyttigt och behövligt för mig. Man utvecklas ju som mest när man kastas ut i nya situationer. Men hur klarar man av det? Biljetten är redan bokat och jag har tackat ja till jobbet. Just nu känns det som att jag kommer bo där i max 3 dagar och få panik och sen flytta hem igen. Känner mig misslyckad och aldrig mer vågar flytta hemifrån. Ah, jag vet egentligen inte om jag har ett konkret problem eller om jag bara helt borta. Tror du vet också att många i min ålder känner liknande känslor. Hoppas ni kan komma med några kloka ord. Det hoppas vi.
Min första tanke är att han kände sig redan panikslagen när gymnasiet slutade, så att han har ju, som han säger också, en grundläggande separationsångest.
Mm.
Och då brukar jag också sätta i lika med tecken ångest för nya saker.
Mm.
Att det är lite samma slags person. För mig blir det så här, hade det här varit du eller jag som hade skrivit in där, så hade jag sagt, gör det inte, för att din magkänsla säger stopp.
Fel. Mm.
Men jag tänker att det här kanske är en person som är lite rädd för nya grejer, lite för rädd.
Mm.
Och att det kommer bli jättebra. Ofta när man, nu vet inte jag vad det är för jobb, men ofta när man hamnar på ett nytt jobb så är det ju massa andra personer som är i en ny situation. Man är utsatt när man är på jobbet, man är inte hemma, man söker sig till liksom att få vänner ofta på jobbet. Så att det är ganska lätt att få kontakter, för man måste också
man
ses
en viss hela
tid på morgonen. Man behöver inte säga, ska vi ses då den här tiden, utan alla ses klockan 10 på morgonen. Så på så sätt är det ju bra.
Det jag ska säga är bara att när du beskriver som att jag vet inte vad jag vill, jag sitter och funderar på vem jag är, så det är lätt sättet att få veta vad du vill och vem du är bara att testa allting.
Mm.
Alltså, nu kommer du märka, flytta till Stockholm och jobba på det här jobbet, det hatar jag. Okej, okay, då flyttar jag till Göteborg, eller då flyttar jag utomlands, eller då bor jag hemma och pluggar på distans, eller gör jag vad jag, alltså. Eller så märker du, åh fy fan, jag älskar Stockholm med all skit som finns, att jag inte har någonstans att bo och allt är jättedyrt och folk är jättesnobbiga, men jag tycker det är något helt otroligt med att komma ner i tunnelbanan och det stinker piss. Då känner jag livet i mig. Nu antar jag att Stockholm jag känner på det.
Vad härligt, du tycker Stockholm är.
Nej,
jag menar att det finns så mycket folk som är likasinnade i Stockholm. ofta.
Exakt. Jag skulle vilja säga att om man vill flytta till Stockholm så är det oftast någon del, för det är liksom att liksom, det är inte riktigt samma sak som att man skulle flytta till Eskilstuna. Det känns som att det finns en vibe i Eskilstuna som är nästan hela Eskilstuna, medan i Stockholm finns det ju såklart massa olika subgrupper.
Alla kan känna sig hemma i Stockholm om man hittar rätt.
Exakt, så då, det är någon av de här grupperna man dras till. Jag vet inte om det är Stureplan eller om det är Söder. Det är liksom, det spelar inte så stor roll. Det är någonting som har dragit dig dit och då får du testa den grejen.
Det är ganska häftigt att man kan åka två hållplatser med tunnelbanan, så kommer man in i en helt annan kultur.
Minns du hur du kände när du hade tagit studenten, Lisa? Inför din framtid?
0% oro.
Ja.
Du då?
Nej, jag kände inte heller någon oro, men jag minns att jag kände ju att jag var tvungen att plugga.
Just det.
Jag kände liksom att jag
kunde inte... För det var ditt kall.
Ja, men jag kände verkligen att min hjärna är gjord för det här. Jag skulle svika den om jag bara sket i det. Så det jag kände som jag tyckte var lite jobbigt, för precis hade gått ut gymnasiet hade jag verkligen en bild av att jag skulle göra något som gjorde att jag blev rik. Det var som att jag hade fått höra hela mitt liv att du kommer att bli rik.
Just det.
Det sa alla till mig.
Lätt liksom.
Exakt. Du är för smart, för bra på siffror, du kommer bli jätterik.
Välj.
Också jättesparsam. Mm. Det var som att från en vuxens perspektiv så var det, Emily kommer bli stenrik. Och det kan jag ju berätta för samtliga. Ni hade fel. Jag kommer aldrig bli stenrik, hoppas jag.
Det var det jag som blev.
Jag trodde ni satsade på fel häst. Jag minns verkligen att jag tänkte att när jag är 40 år, det var som att det var min målbild. Då måste jag vara rik, då måste jag ha samlat på mig allt ditten och datten och ditten och datten. Jag fattade inte vad det är jag drömde om ens innebar.
Men man
jag
har minns... så liten världsbild när man är 18, alltså, den är en 5-krona stor.
Det är den verkligen. Alltså, jag kan inte ens beskriva att när jag började skolan i Luthagen visste jag inte var Luthagen låg. Nej. Och då är det liksom nästgående stadsdel. Då hade jag varit i en stadsdel som heter Svartbäcken i Uppsala. Punkt slut!
Man har varit barn i 12 år som man vet att lekplatserna ligger runt om huset. Centrum.
Ica jag kan hitta, sen var det stopp. Och det jag minns att jag kände när jag gick ut gymnasiet var att det är så jobbigt att det jag gör nu, hur det går för mig på högskoleprovet, hur jag klarar mina prov, det är det som bestämmer min framtid.
Mm.
Det var så mycket jag var tvungen att göra nu för att få njuta sen. Jag hade velat liksom hoppa över det steget.
Mm.
Då kände jag mycket. Att alla utbildningar var 5 år och jag tyckte det var så länge. Och då sa jag, jag ska behöva plugga 5 år. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men alltså, när jag väl pluggade så var det hur lätt som helst. Alltså, det var inte så att jag kände, gud, hur kan det vara så många år kvar? Alltså, jag hade kunnat plugga 30 år till.
Jag tänker också på att han säger att han är så rädd att kasta sig ut och göra det här, att han känner sig ensam. Men han beskriver också att han är väldigt nära sin familj.
Mm.
Så jag skulle då tipsa om att berätta om de här känslorna om man inte redan gjort det för sin familj, och kanske bestämma. Vi hörs varje morgon och varje kväll till exempel. Så att han vet att men idag då kan han ringa och säga sin oro, och på kvällen kan han ringa och säga hur det gick. Mm. Så har han hela tiden det att...
För det är otroligt, för vet du vad som kommer hända då, Lisa?
Nej, han kommer inte vilja ringa.
Nej, det jag menar.
Ja.
Han kommer missa fler och fler samtal, och föräldrarna kommer sitta med stora leenden när han inte ringer.
Ja, exakt. För jag tänkte att han behöver inte vara rädd för någonting så länge han har sin trygghet i fickan.
Just det, precis. Du har inte flyttat ifrån dem. Det är bara att ringa. FaceTime finns. Alltså, och du kan ju åka dit på helger när du inte jobbar, och det är inget konstigt att flytta hem om man mår jättedåligt i en stad. Då flyttar du bara hem, så kan du flytta tillbaka till Stockholm, till en annan stadsdel, och ingen kommer minnas att du var där första gången. Jag tror också att det kan finnas en oro som jag, säkert jag hade efter studenten, att man jämför sig, eller att jag vill att andra ska tycka att, jag vet inte, man vill liksom get ahead och känna att kolla vad jag har, kolla vad jag har samlat på mig här i mitt bo.
Typisk ungdomstanke.
Verkligen. Mm. Och jag tror att det kan vara så att den här killen har den tanken också.
Det var ju så i skolan, det blir så stor skillnad från att gå till skolan där det är så tydligt såhär, vem är cool, vem är tönt, vem har det, vem har pengar, vem har nya kläder,
vem får,
vem har status. Precis. Och sen så när man slutar gymnasiet, om man då har mycket status, då försvinner den.
Ja. Allt kapital som du samlar på.
Det är så jävla läskigt för dem som hade allt. Vi låg alltid i någon slags mellanskikt, så för mig blev inte det någon skillnad. Men jag kan tänka mig, om man till exempel har jättebra kontakt med lärarna och det är ens trygghet, eller om man var snyggast i skolan och massa sådana saker, så men då är det bara, nu ska du få börja om på noll här. Varsågod.
Exakt, ingen vet något om det. Vilket bara ju kan vara positivt också. Om man känner att jag hade jättemycket minus på kontot när jag var i skolan. Men nu,
alltså, den populäraste tjejen på vår högstadieskola lever ju idag som någon slags teaterhippie med en man som ser ut som Jesus och verkar hur glad som helst.
Ja, det stämmer verkligen. Jag försökte leta i huvudet vem du pratar om. Och hon lyssnar också på vår podd.
Jättekul.
Jag tror att du som har skrivit mejlet måste lite reda ut varför du har valt att flytta till Stockholm. Mm. Och liksom ha lite det top of mind. Att inte bara tro att när jag väl kommer dit och kommer allt ordna sig eller allt gå åt helvete. Utan du måste liksom tänka, vad är det jag vill? För att jag minns verkligen när jag var yngre att jag hade en bild av att jag ville gå till en mataffär sent på kvällen. Och köpa bara en påse popcorn och gå hem.
Mm-hmm.
Och då tyckte jag liksom, nu snackar vi någon som är vuxen. Sen bor själv.
Mm.
Jag hade också en dröm som var att jag skulle vakna på morgonen och sätta på min egen musik högt. och inte störa någon. Och då kan jag berätta att det har jag aldrig gjort i hela mitt liv, oavsett om jag varit själv hemma eller inte. Så vissa sådana där drömmar man har vill man inte nå. Alltså det blir ju så, när man väl får det så bara, det här var inte ens något jag ville ha.
Och det kan också bli sån att man känner sig dålig där i början, när man har den här bestämmelsen eller tron på, om sig själv, när man inte gör det. Ja. Första liksom veckorna
varför
då.
Varför vill jag ha tyst på morgonen? Jag som trodde jag ville ha Beyoncé denga på den. Jag ville bara baby boys, det amma.
Som jag har tagit upp någon gång för länge sedan i podden, att jag ville vara en person som köpte växter och döpte dem ju. Tog hand om dem. Jo, alltså jag pratade med blommorna.
Du skulle bara, okej, Gunilla, Pernilla.
Jag tror att det var någon slags Pocahontas dröm, du vet. Att jag skulle vara nära naturen.
Det hade varit mer normalt att du trodde att du skulle få många djur. Alltså, va? Fan.
Nej, det var blommor. Jag testade också djur, jag vill inte ha djur. Nej. Alltså, jag tog inte hand om dem. Jag kände mig aldrig connectad.
Det är väldigt speciellt.
Vilket är så hemskt för mig.
Jag vill inte älska på Pocahontas hela ditt liv. Och sen kommer Mikko och du bara dränker direkt. Känner ingenting.
Mikko får dränka sig själv för det var ingen mat. Alltså det var helt kallt. Men... Nej, men jag ville ha flera växter. Det var bara det att jag kommer inte ihåg vad jag döpte dem till.
Nej.
Jag kommer inte ihåg om jag hade pratat med dem. Alltså jag har inte det minnet.
Jag minns inte nu om jag var inne här och sagt det, men i alla fall ha en bra dag.
Vi pratar nu om att jag är 10 här. Så det refererar till att jag kommer ihåg då att jag slog på mig själv att så här,
fan att jag
varför
kommer
blir jag inte den här personen? Det passar ju mig. Alltså jag tyckte ju då, som vi uttrycker oss idag, att jag hade en oförlöst diskussion med blommor dagligen. Som aldrig blev av.
Du tyckte att det var en oförlöst växttalerska i dig som aldrig fanns.
Jag hade också en känsla att de skulle växa på ett otroligt sätt.
De skulle blomstra som aldrig förr. För Lisa, det är sin omtanke.
Men sen orkar jag inte ta reda på hur man tar hand om blommorna.
Nej, just det. Då måste man läsa information.
Av 10 steg tog jag inte ens ett.
Jo, ett. Du köpte blommor.
Ja, det gjorde väl mamma.
Jag fick såg till att din mamma köpte blommor. Det gjorde du ändå.
Jag kommer ihåg en kaktus med sån här röd knopp på. Väldigt tydligt.
Som dog snabbt.
Ja, jag pratar inte tillräckligt med.
Det är verkligen, jag tror att det alltså, och ibland, alltså, gå och handla sent på kvällen målbilden, den kände jag ju verkligen att jag har nått och att jag har fått den känslan då. Men jag har inte velat göra det själv, utan gå med en vän 10 minuter innan ICA stänger. Klockan är liksom 22:50 och man ska, och sen ska man kolla på någon film, eller man ska bara köpa, jag behöver det här till imorgon. Det kan vara så mysigt att planera vardagsgrejer ihop.
Verkligen. Steve Jobs har ju dött nu.
Nu?
Nej. Lisa! Han ska dö.
Undra vad Steve Jobs är nyligen död. Hallå? Breaking news!
Nej, men han går emot döden.
Lisa, Steve Jobs har varit död i flera år.
Okej, men vad är de här bilderna som man
ser? Jag kan inte mer! Han tog mig 2014 och så vet inte vad jag ska säga.
Vem är det som väger 10 kilo som han lägger ut på Instagram?
Ingen aning, får jag se så kan jag säga vem det är.
Okej, då skriver jag in på... Jag gissar på Samir Badran. Alltså alla har lagt upp i mitt feed. Det är min algoritm då.
Okej. Steve Jobs har startat det. Jaha, det är han bara. Han är död, Lisa. Det där är bara att de har lagt upp hans last words.
Okej, för den har då sprängt nu. Sprängt internet, hans last words. Okay. Det var inget som jag blev jätteintresserad av förrän jag såg det 10 gånger från alla jag följer.
Då måste ju ha varit något extra då.
Exakt, men det är ganska banalt. Det är så här, pengar betyder ingenting, umgås med dina vänner, bla bla. Men det var en sak som jag
reagerade på.
Det var nummer 5. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
Ja, det är verkligen...
Tyckte det var så fint.
Ja, det finns en anledning till att vi är flockdjur.
Oh. Jag kommer tänka på det här nu när vi pratar om den här killen i Stockholm. Jag vet inte ens varför. Jag bara ville ta upp det.
Ja.
Jag kom på en till grej.
Avsnittet kommer heta Steve Jobs hade.
Välkommen in i min hjärna. Alltså, fy fan. Men jag kom på ett till tips som jag tog från när du sa att tänk på vad du har för målbild.
Mm, mm.
Och det är det som känns som det här med go together. Mm. Därför att han känner sig ensam, kan vi läsa med den här raden. Ska han inte kolla på sin Snap, Facebook, Instagram, TikTok, whatever he uses, och tänka, har min gamla kompis syrra, bor inte hon i Stockholm? Eller min kusin flyttade ju dit.
Det är också verkligen i storstäder mer okej att vara såhär, tjena, vad gör du ikväll? Gud, alltså folk är mycket mer öppna för.
Verkligen.
Därför att alla är bara olika spillror på öppet hav. Så att
alla vill ha kontakter, alla vill att det ska hända nya grejer. Så
folk flyttar dit ju mycket mer.
Boka en dejt, tänker jag. Alltså en kompisdejt. Och den behöver inte bli av sen, men det är väldigt skönt att ha någon att chatta med och säga såhär, jag ska flytta till Stockholm, kan inte vi ses? Och så kan man prata om såhär, men jag ska flytta till det här området. Oh my god, där bor min jobbakompis.
Och om det är någon som också har flyttat till Stockholm, så kommer ni kunna ha jättemycket gemensamt att prata om. Jag fattar inget av tunnelbanan, oh my god, var ska man stå i rulltrapporna? Jag blir påkörd av gubbar och varför är det så mycket hemlösa? Och så kan man ta upp politiska problem också.
En sak som jag också kan säga som har varit mycket i Stockholm som inte är därifrån, det är att man är rädd först att åka till Stockholm för man tror att man ska möta bara stockholmare. Men nästan hela Stockholm är uppbyggt av folk som har flyttat till Stockholm. Alltså det är skåningar och det är, alltså det är liksom, man är inte ensam utböling i Stockholm.
Nej.
Alla kommer någonstans ifrån. De kan komma från också förorter i Stockholm och ta liksom bussen en timme från där de bor, men de säger att de bor i Stockholm. Så Stockholm City kan man vara lite rädd för, men det är ingen som bor där.
Nej, ingen som du kommer stöta på i alla fall.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor.
Hejdå!
Podplay.